Gud vill, han vill och han kommer att resa upp ett folk vars liv har betydelse för hans ära i den mänskliga historien. Gud kommer att bli känd, älskad och ärad. Och i varje generation så reser han upp män och kvinnor i hans församling som han vill använda för detta höga syfte. Gud vill resa upp ett folk och han vill sända dessa in i ett liv som har en mening som är långt större än de själva. Vi har alla fått ett liv, ett enda. Vad ska vi då göra för att detta liv ska betyda någonting? Betyda för någonting för den här staden, för det här landet och för den här världen. För Guds ära, vad ska vi göra? Jag har i två predikningar nu gått igenom de första 8 verserna i Filipperbrevet 3. I det här kapitlet ser vi ett porträtt av ett verkligt betydelsefullt liv. Här får vi tydliga svar på hur ett sånt liv ser ut. Ett liv som har betydelse för Guds ära i historien. Och jag har sagt att det här livet kan beskrivas i 4 karaktärsdrag utifrån texten i Filipperbrevet 3. Det första karaktärsdraget har vi tittat på i de första 2 predikningarna. Det är att den som lever ett verkligt meningsfullt liv skattar Kristus framför allt vad denna värld har att erbjuda. Man har funnit skatten i åkern i den välkända texten i evangeliet. Och man har sett att denna skatt är mer värd än något annat som världen kan erbjuda. Paulus räknar upp sina gamla meriter, en solid familj, social status, bibelkunskap, religiösa aktiviteter och en livsstil som präglas av hög, rent av klanderfri moral. Och sen kallar han allt detta för förlust och skräp eftersom han har funnit någonting som är långt mer värt. Han skattar Kristus framför allt vad denna värld har att erbjuda. Det andra karaktärsdraget som vi ser i texten är att män och kvinnor vars liv är verkligt betydelsefulla förlitar sig på att Kristus ska förse dem med allt de behöver. Förlitar sig på att Kristus ska förse med allt vi behöver. När vi kommer till vers 8 säger Paulus: jag räknar det som skräp för att vinna Kristus. Och i vers 9 likställer han att vinna Kristus med att bli funnen i honom. Att vinna Kristus är att bli funnen i honom. Så Paulus har ju nu gjort klart och tydligt att det bästa, allt det bästa som den här världen har att erbjuda är en enda stor förlust i jämförelse med att vinna Kristus och bli funnen i honom. Men vad innebär det då att vinna Kristus? Vad innebär det att bli funnen i honom? Om vi ska förlora allting, för det är det Paulus har talat om, vad är det då vi vinner? Det ska vi se i vers 9 och 10. Och jag delar in det i 3 punkter. För det första, Kristi rättfärdighet. För det andra, Kristi uppståndelsekraft. Och för det tredje, Kristi glädje som övergår allt vårt lidande. Punkt nummer 1. Det första texten säger är att det som innebär att vinna Kristus, vad det innebär, är att vi vinner Kristi rättfärdighet. Vers 9. Paulus säger: jag har förlorat allt för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och Paulus skriver ju här nu, som vi har sett tidigare, han skriver med udden riktad mot en specifik grupp personer som undervisade ett annat evangelium. De medgav att frälsningen fanns hos Kristus, men också att man behövde hålla ett antal judiska ceremoniella regler för att accepteras av Gud. Och Paulus attackerar det här med full kraft, både i det här brevet och i andra. Och han säger att det spelar ingen roll hur god du är. Det spelar ingen roll vad du lyckas åstadkomma. Det spelar ingen roll hur många regler du håller eller hur stora dina meriter, bedrifter är. Det enda som gör att relationen mellan dig och Gud kan göras hel är någon annan. Det är Jesu Kristi rättfärdighet. Och ordet rättfärdighet här, det är ju ett tjockt teologiskt begrepp. Det har kolossal, avgörande betydelse för oss, för våra liv. Vi som kallar oss kristna. Alla människor i hela världen arbetar för att vinna någon form av rättfärdighet. Alla. Alla religioner, alla livsåskådningar har en idé om vad som är det goda livet. Och så arbetar vi alla för att uppnå detta. Alla religioner, alla livsåskådningar ger olika kriterier, olika listor för hur man kan uppnå detta goda liv. Så man arbetar på sin rättfärdighet så att man en dag kan uppnå den slutliga frälsningen. Och det finns ju alltså mängder av listor att välja mellan här, beroende på vilken religion eller vilken livsåskådning man bekänner sig till. För somliga är det avgörande att göra en pilgrimsresa till en helig plats. För andra är det avgörande att upprepa olika mantran under meditation. För ytterligare andra är det avgörande med ett starkt personligt varumärke. För de judaiserande lärarna som Paulus kritiserar så var det avgörande att man var omskuren och att man höll vissa judiska ceremoniella regler. Och mitt i allt detta säger Paulus, det finns ingenting. Det finns ingen lista som är tillräcklig. Det finns ingenting vi kan göra. Det finns inte en chans att vi kan skapa oss själva en rättfärdighet för att komma i rätt ställning till helig Gud. Gud är fullkomligt helig. Och därför behöver vi en fullkomlig rättfärdighet. Och inget annat duger. Och därför är det ute med oss. Eftersom våra bästa gärningar är befläckade av synd. Men, säger han ju också, på grund av Guds oändliga kärlek så kan vi få del i Kristi rättfärdighet. När vi sätter vårt hopp till honom, till Kristus som vår befriare, så tillräknas hans fullkomliga liv oss, så att när Gud ser på oss så ser han som om vi hade levt det fullkomliga liv som Kristus hade levt. Det är goda nyheter. Och det förändrar allt. Därför att när vi är i Kristus så har vi ingenting att berömma oss av. Vi kan inte peka på någonting som vi själva har åstadkommit och säga, här ser man ändå att jag är en hygglig person. Ingenting sånt. Allt handlar om Kristus. Allt. Och här har vi en underbar frihet. Vi behöver inte kämpa för att skapa oss en egen rättfärdighet. Vi behöver inte springa i detta ekorrhjul. Vi behöver inte försvara oss. Vi behöver inte bli defensiva. Vi behöver inte hyckla. Vi kan bara peka på korset och säga, han dog i mitt ställe. All min skuld är betald. Nu är jag inte bara fri, jag är inte bara förlåten. Jag är dessutom i Guds ögon helig och ren. Så vi får Kristi rättfärdighet. Alla skatter som världen kan erbjuda för vi in i kolumnen under rubriken förluster. Men i kolumnen för vinster så skriver vi Kristi rättfärdighet. Och det andra som texten säger att det innebär att vinna Kristus är att vi vinner Kristi uppståndelsekraft. Paulus säger här i vers 10, då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och det grekiska ordet här, jag hajar till varje gång jag läser det, är dynamis. Det ord vi har alltså hämtat i vårt svenska ord dynamit eller dynamik. När jag vinner Kristus och blir funnen i honom så får jag lära känna kraften, dynamiten i hans uppståndelse. Och här har vi ytterligare en sak. Jag pratar om så kolossalt stora saker att orden räcker ju inte till. Och det känns så futtigt att bara bocka av dem som en punkt i en predikan. Men vi får återkomma till det här många, många gånger. Påminna oss om det veckovis. Här har vi alltså ytterligare en sån sak vars konsekvenser är monumentala för den som tror på Kristus. Därför att det här säger ju att döden som vi alla möter inte är slutet. Tvärtom. Det här säger ju att döden är början på en evighet. Det här ger oss en visshet som förändrar. En visshet om framtiden som vi hämtar hem och som förändrar hela livet här och nu. Om jag vet med 100% säkerhet att jag har ett gigantiskt arv som väntar inom ett par år eller ett par månader. Att jag kommer att få mer pengar än jag någonsin kan föreställa mig. Så gör ju det att jag inte blir särskilt nervös vad som än händer i min ekonomiska situation just nu. Intressant. Jag vet ju att det kommer att ordna sig. Jag kommer att bli rik bortom föreställning. Vad spelar det för roll? Om jag sitter på en flotte och driver mitt ute i havet, så skulle jag med rätta kunna frukta för mitt liv. Men om jag vet med 100% säkerhet att det snart kommer, om bara några minuter, att det kommer en hel konvoj av fartyg som plockar upp mig, så behöver jag inte bli särskilt nervös. Jag kan rent av lägga mig tillbaka på flotten där och njuta av vågorna och solskenet. När Paulus kom till en ny stad och började predika evangeliet, gjorde han ju överallt han kom, så kunde det bli upplopp i staden. De kunde släpa honom utanför staden, de kunde stena honom, de kunde prygla honom, alltså ta påkar och slå på honom tills de trodde att han var död, och de kunde liksom lämna honom där att förblöda eller vad de nu trodde att han skulle göra. De kunde låsa in honom i fängelse och de kunde hota honom till livet, men han klarade allt det här eftersom han var helt säker på att en dag så skulle basunen ljuda. Och de döda ska uppstå och vi ska vara med Kristus för evigt. Det finns kraft i det här. Det här är en visshet om vad som ska komma som förändrar livet här och nu. Vad spelar det för roll, vänner? Allvarligt talat. Vad spelar det för roll om vi förlorar allt här och nu? När vi vet att det kommer ett arv som övergår allt vi någonsin kan föreställa oss. Vad är det vi håller tag i så hårt, så krampaktigt, när det kommer någonting helt annat? Tror du på uppståndelsen? Vad är du så rädd för? Vad är vi så rädda för? Låt uppståndelsen få de konsekvenser som den förtjänar i våra liv. Släpp taget om alla bekvämligheter som du håller så krampaktigt. Han kommer att belöna dig. Det tredje som texten säger att det innebär att vinna Kristus är att vi vinner Kristi glädje som övergår allt lidande. Och det här är också så stort. Det går inte att beskriva. Och det här är också kanske ännu svårare för oss att förstå. För när vi ser Paulus säga så här: jag vill vinna Kristi rättfärdighet. Då tänker vi: yes, ja Paulus, det vill jag också. Jag håller med dig. Och Paulus säger: jag vill känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och vi tänker: yeah, jag med. Räkna in mig här också. Och sen fortsätter Paulus: jag vill dela hans lidanden och bli lik honom i en död som hans. Och vi kommer till en punkt där vi säger: jag är inte helt säker på att jag är med dig längre, Paulus. Varför skulle någon säga: jag vill dela hans lidanden? Här säger vi tack, men nej tack. Jag gillar biten om rättfärdiggörelsen, Och jag gillar verkligen det här med uppståndelsen. Men det här med lidandet kan du behålla för dig själv. Det här är så diametralt motsatt vårt svenska tänkesätt. Hur kan han säga något sånt? Låt oss nu fundera lite på vad lidande är. Om jag vill ha X och får Y istället, så lider jag. Både för att jag inte får X som jag vill och för att jag får Y som jag inte vill. Jag har inte läst tillräckligt mycket om det här. Men jag tror att man kan säga att lidandet innerst inne handlar om att världens skatter tas ifrån oss. Vi lider när vi förlorar vårt arbete. Vi lider när vi förlorar våra pengar. När vi förlorar vårt hem. När vi förlorar våra barn. Vår make eller vår maka. Vi lider när vi förlorar vårt anseende, goda rykte. Vi lider när vi förlorar vår hälsa, vår kroppsliga kraft. Men, och detta säger jag, men jag vill inte på något sätt minimera den verklighet som lidandet innebär. Den har en plats i det kristna livet. Vi ska inte negligera det. Men vi har placerat denna världens skatter, samtliga, i kolumnen för förluster. Och det innebär att när Gud kallar oss att ge upp någon av dessa saker, så är det ingen förlust, för vi har redan gett upp dem. Faktum är att allt det gör är att deras frånvaro driver oss närmare den skatt som är Kristus. Vi är inte längre beroende av sakerna vi har fört in i den här kolumnen. Det högsta vi vill är att känna Kristus. Och alla de här sakerna är en förlust i jämförelsen med honom. Så om du tar bort något av det här, så får jag mer av Kristus. Det är ju precis det Paulus talar om när han säger i Filipperbrevet 1:21. För mig är livet Kristus och döden en vinst. 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 Hur kan döden vara en vinst? Paulus fortsätter i vers 23. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Han säger, det vore mycket bättre. Det vore mycket bättre än någonting som den här världen har att erbjuda. Så vad skulle hända, säger Paulus, om till och med mitt eget liv tas ifrån mig? Så mycket bättre. Mer av Kristus för mig. Jag har redan placerat allt det här i kolumnen för förluster. Det här, vänner, det här är ju irriterande om du är Paulus fångvaktare, till exempel. Det här är vad vi ska göra mot dig. Vi ska döda dig. Så mycket bättre. Mer av Kristus för mig. Okej, vi ska låta dig leva. Jag ska predika evangeliet för alla, inklusive dig. Alltså, du kan inte skaka en sån person. Ser du bilden här? Det finns en glädje som övergår allt vårt lidande. Allt vårt lidande. Det innebär inte att vi negligerar lidandet. Men när vi skattar Kristus högre än allt som denna värld har att erbjuda, så kommer hans glädje att liksom transcendera, att övergå vårt lidande. Det finns inget i denna värld som kan jämföras med den sortens glädje och den sortens skatt. Döden är en vinning. Ett av privilegierna som pastor är att man får träffa människor som är nära döden. Ni vet, då funkar inte de lätta svaren. De ytliga, inövade sakerna som vi har lärt oss. Då pratar vi substans. Och varje gång jag möter en person, för det gör jag då och då, som har förstått det här, så blir jag liksom överväldigad. Människor som närmar sig döden med glädje. Det är för att sak efter sak har tagits bort, och under resans gång så har man insett att allt jag behöver är Kristus. Att döden till och med kan vara en vinning. Vänner, vi är ju ingen dödssekt på något sätt. Det är inte det vi pratar om. Vi pratar om någonting outsägligt, obeskrivligt. Och det här är som sagt, det här är ju raka motsatsen till vårt tänkesätt idag i den svenska kristenheten. Vi lever i ett samhälle och i en kultur där allt handlar om att minimera lidande och maximera bekvämlighet. Våra liv handlar om detta. Vi kan säga annat. Vi kan påstå att jag lever för det här och det här. Men våra gärningar, vad vi lägger vår tid på, handlar ju om detta. Minimera lidande, maximera bekvämlighet. Vi går till våra jobb och vi arbetar så att vi kan maximera bekvämligheten för vår familj. Så att vi kan köpa mer prylar och så att vi kan njuta av en trygg pension. Och det fina med att vara kristen är att man kan maximera bekvämligheten i detta liv för att sen bara glassa in i himlen och njuta av bekvämlighet för all evighet. Men det är inte vad Paulus säger. Det är inte så. Han säger att han vill dela Kristi lidanden. Problemet med vår västerländska version av kristendom är att vad våra liv i praktiken handlar ju om det här med bekvämlighet. Och det innebär för det första då att vi aldrig kommer att nå den punkt där Kristus blir den här skatten i åkern. Han vill vara och han förtjänar att vara det allra största i våra liv. Men vi kommer aldrig att lära känna honom på det sättet, eftersom vi fortsätter att bygga större och större lador så att vi kan förvara mer och mer av den här världens skatter. Och det leder, vänner, det leder till att våra hjärtan kvävs av bekvämlighet. Och vi kommer aldrig att se den sanna glädjen i Kristus. Måste vi bli dödligt sjuka för att förstå detta? Och för det andra kommer vi aldrig att fullborda missionsbefallningen. För om bekvämligheten är vad våra liv i praktiken handlar om, så kommer vi aldrig att kunna släppa den här världens skatter och ta de risker som det innebär att gå till de platser i världen där det är svårast att nå ut med evangeliet. Vi kommer aldrig att riskera vår hälsa, vår ekonomi eller vår bekvämlighet. Vi kommer att hålla fast vid detta. Och Gud kommer att sända någon annan. Och det ska skrivas över våra liv och vår församling bortslösat. Men om Filipperbrevet 3, vers 9 och 10 får fäste i våra hjärtan och vi säger: jag kan förlora allt så att jag må vinna Kristus. Om vi håller löst i de saker som den här världen erbjuder, så kommer vi att vinna Kristi glädje som övergår allt vårt lidande. Och det kommer att skrivas över våra liv och vår församling: detta räknades, detta fick betyda något för Guds ära och för den värld som blöder. Det här var en församling som ville dela både Kristi rättfärdighet, hans uppståndelse och hans lidande. Jag vill avsluta predikan på samma sätt som jag avslutade den förra predikan. ett exempel ur missionshistorien. För att illustrera hur vi kan förtrösta på Gud att ge oss allt vi behöver. George Müller, han var pastor i en församling i Bristol i England under 1800-talet. Han var pastor i 66 år. Men mest känd var han för sitt arbete bland föräldralösa barn. Under sitt liv så hade han omsorg för mer än 10 000 föräldralösa barn. Men det intressanta med Müller, det finns mycket, men det som är mest anmärkningsvärt är att han aldrig någonsin accepterade någon lön från församlingen eller någon annan. Och han bad aldrig om några pengar för att försörja de här föräldralösa barnen. Han gick till och med medvetet ur vägen för att förvissa sig om att ingen skulle veta vilka behov de hade. Om någon kom till honom och frågade vad de hade för behov, så sa han: gå in till din kammare och be Gud, och han ska säga till dig vad du ska ge. Och det var precis vad som hände under 66 år. Han var övertygad om att Gud ville att han skulle starta ett barnhem. Men inte främst för att han skulle ha omsorg om dessa barn. Även om det naturligtvis var det var ju kolossalt viktigt för honom. Men han ville att barnhemmet skulle vara ett vittnesbörd på vad som händer när man litar på Gud. Och han skriver så här i sin dagbok: om jag, en fattig man... Han hade alltså gett bort allt han ägde. Om jag, en fattig man, bara med bön och tro kunde erhålla de medel som krävs för att etablera och försörja ett barnhem, så skulle det kunna vara något som med Guds välsignelse kunde vara ett instrument att stärka tron hos Guds barn. Vid sidan av att vara ett vittnesbörd för de oomvända om Guds verklighet. Detta var det främsta skälet att etablera barnhemmet. Det är fortfarande Müller i hans dagbok. Arbetets första och främsta mål var att Gud skulle bli förhärligad genom det faktum att föräldralösa barn under min omsorg försörjs med allt de behöver endast genom tro och bön, utan att någon blir tillfrågad av mig eller mina medarbetare, så att det därigenom blir tydligt att Gud alltjämt är trofast och alltjämt hör våra böner. Och han berättar berättelse efter berättelse om hur Gud förser dem med allt de behöver.